Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
But first, let me introduce the goaltender from your New York Rangers, 3-time All-Star, Henrik Lundqvist!
Skinner dances around, Hayes goes right to the net. On goal, what a stop by Lundqvist! Threw his arm up in the air, lost his stick, and made the save.
Ooh, that took a strange bounce off the boards. What a stop by Henrik Lundqvist!
You have got to be kidding me. He is in a league of his own.
Ross Siegel, Chara in front, Krejci. What a save by Lundqvist! With one of the saves of the year. Unbelievable stuff.
Jag är otroligt glad att kunna släppa det här avsnittet med vår genom tidernas bästa målvakt och en av Sveriges främsta atleter någonsin, nämligen Henrik Lundqvist. Och du, han var 23 år gammal när han kom med New York Rangers. Han blev alltså vald 205, vilket är lite sent, för hade man fattat hur bra han var då hade han blivit vald mycket tidigare. För efter det så var han den snabbaste i hela NHLs historia att uppnå 400 segrar. Han var också NHLs högst betalda målvakt, NHLs mest segerrika målvakt med 459 segrar. Han har över 50 klubbrekord, ett OS-guld, ett VM-guld. Man var tvungen att lägga av efter cirka 1000 matcher på grund av en hjärtinflammation som han faktiskt stångas med än idag. Men han har också väldigt många spännande projekt på gång nu efter hockeyn. Nu lyssnar vi in en av de främsta någonsin, nämligen Henrik Lundqvist.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Henrik Lundqvist.
Ja, tack så mycket.
Jätteroligt att du är med, Henke.
Ja, vad kul att vara med. Jag har hört talas om den här podden i flera år nu, så det var dags att haka på, tycker jag.
Det var dags. Jag sa det så här, du sa det till mig när vi pratade lite innan, så här, att nej, men du har ju bjudit in för något år sedan och vi har funnits i typ 10 år, så jag tänkte väl att, alltså jag har liksom inte koll längre. Jag förutsätter att vi bjöd in för 10 år sedan första gången.
Ja, det har varit de senaste åren, vet jag. Men det, du vet hur det funkar, det är mycket timing med allt som händer i livet och senaste åren för mig personligen, också övergången från att spela och inte spela. Och nu var tajmingen rätt, helt enkelt.
Nu var tajmingen rätt, jag satt inte slut. Yeah. Alltså. Mm-hmm. Men, och liksom vad, du slutade ju, du höll ju ditt tacktal 21 i Göteborg, då du gick ut med att du slutar med allting och tackar allihopa. Vad har skett sen dess?
Sen dess, alltså när du går ifrån idrott, framförallt när du har hållit på med professionell idrott, det har ju varit ditt liv sedan du var 7 år egentligen. Det är det du har fokuserat på, det är det som har väglett dig genom livet egentligen och tagit många beslut ut efter den drömmen du försöker nå. Så det är klart, det är en stor förändring i ditt liv när du går från idrotten. Men jag var redo. Och sen var det väl kanske, man vet aldrig hur det ska sluta. Jag hade tänkt spela några år till, men så blev det inte av fysiska anledningar. Så jag var redo att ta nästa steg i mitt liv och börja fokusera på... en massa saker man inte haft tid med. Hockeyn har tagit otroligt stor del av mitt liv. För det är det jag velat lägga min tid på, men också varit mitt jobb. Men sen jag slutade så jobbade mycket med Madison Square Garden. Första året när jag la av så var det mycket tv. Men den rollen utvecklades till ambassadörskap för Madison Square Garden. Jag har alltid gillat musik, underhållning, media. Så jag trivs fantastiskt bra med den här rollen nu. Där jag jobbar lite tv på MSG Networks, lokala tv-kanalen för Rangers. Och sen är jag på mycket konserter, jag är på mycket basket och hockeymatcher. Träffar väldigt mycket folk, träffar sponsorer. Och håller den här kopplingen till Madison Square Garden, Rangers Organization. Som jag tycker otroligt mycket om. Jag har varit här i 18 år nu och byggt upp fina vänskaper och mycket känslor till organisationen, men också med som Square Garden. Jag tycker det är en fantastisk ställe. Det händer så otroligt mycket där hela tiden. Allt från konserter till matcher till all sorts underhållning. Och det är en kul plats att vara på. Så där lägger jag mycket tid. Sen jobbar jag även i Atlanta på TNT som sänder hockey över hela USA. Och där kör jag några gånger i månaden. Så det lägger jag en del tid på. Och det blir med tid med familjen också. Och vänner, resor. Lite projekt i Sverige. Så jag får tiden att gå. Jag känner att jag hittar en väldigt bra balans i livet just nu. Där jag gör saker jag tycker om. Blir inspirerad. Och just att jag tror största skillnaden när du slutar med idrott. Är att du helt plötsligt är chef över din egen tid. Vilket jag var ju lite av en slav till mitt schema med hockeyn. Framförallt när jag håller på med lagidrott. Du får 2 dagar ledigt vid jul och du har några breaks här och där. Men ofta var man då på All-Star-match eller kanske OS. Så just under säsongen så är man verkligen i det schemat. Och nu väljer jag helt och hållet när, var, hur. Vilket är härligt.
Ja, och du som hade den positionen också som målvakt. Det är liksom svårt att lira om målvakten väljer att vara ute och kröka.
Det går ju för alla i lag. Det spelar ingen roll vilken position. Signar upp för att spela lagidrott, då väljer du inte när du ska ta en dag ledigt. Vet du vad, det hade varit kul att åka med familjen den här lördag söndag till fjällen. Eller när säsongen börjar, då är du inlåst i det schemat. Det är någonting du signar. Och så har det egentligen varit sedan man var 15-16 år.
Är det inte så en jättestor skillnad? Alltså, du pratar ju som att allting verkligen har varit så otroligt fint nu efteråt. Men det är ju trots allt 2 olika liv. har det varit vid något läge du känt att du saknar något eller att du... det känns inte som att du är en person som blir deprimerad. Men att, menar, även om man är på ett liv och sen kliver man in i ett annat liv, så är det trots allt två olika liv.
Ja, ja men det är det. Men jag jobbade väldigt mycket med mig själv mitt sista år när jag spelade, för jag ville utveckla mig själv som människa. Jag har lagt otroligt mycket tid på mitt mig som atlet, men kanske lite mindre på mig som människa. Och jag var väl förberedd, kände jag. Även fast inte planen var att lägga av just där och då, så kände jag att jag var på en väldigt bra plats som människa när jag tog det beslutet att sluta med ishockey. Så det har verkligen hjälpt mig att hitta glädje och lycka i livet i det här nästa kapitlet. Och sen... jag har reflekterat mycket på att hitta en så stor passion i livet som jag gjorde för ishockey. Det är inte alla som gör det. Jag känner mig lyckligt lottad att jag hittade ishockey så tidigt och hur den har väglett mig genom livet och gett mig så otroligt mycket. Både som spelare men som människa och mycket glädje. Så nu mitt nya mål i livet är väl att hitta de här sakerna som jag känner passion för och gör mig glad, inspirerar mig. Sen kommer jag att försöka ersätta hockeyn på samma sätt. Det kommer bli svårt att nå den nivån kanske. För det var verkligen min stora dröm genom hela livet att få spela ishockey. Men så här långt så har det funkat väldigt bra. Hitta de här sakerna som man går upp på morgonen och ser fram emot de här nya utmaningarna. Och just hitta glädjen i alla de här olika sakerna.
Pratade om next chapter och liksom man tänker på next chapter. Hur luktar det?
Next chapter. Ja, men släppte
jag tror citrus, lite citrus kanske. Citrus.
Ja, men nu pratar vi parfymen som jag släppte här nu då, i september 23. Det är också en sån här grej, har funnits i bakhuvudet i flera år. Om man skulle släppa en parfym. Och så var tajmingen rätt. Jag hade tid att engagera mig. Vi la 15 månader på att utveckla två dofter. Volume 1, Volume 2. Jobba med Morgan Madison, det här svenska bolaget. Ganska litet bolag i Sverige, men väldigt duktiga personer. För mig är det väldigt viktigt med kemin. De du jobbar med och ser vi saker och ting på samma sätt. Så det var en rolig process att liksom vara med och utveckla det här, hur dofterna växer fram. Det tar ju tid att utveckla en nischparfym. En vanlig parfym kan du säkert göra på några veckor. Det här tar minst 6 månader, den processen med nischparfym. Det är en högre koncentrerad parfymolja som lever lite. Så det var som att testa vin lite. Man satt med ett långt bord där med 25 olika dofter och man gick fram och tillbaka och så fick man ner det från 25 till 5 och sen jobbar man vidare. Så höll vi på så 7-8 gånger med olika sittningar och involverar lite vänner och familj. Så okay. Det var en rolig process. Ja, nej, men återigen, nya saker som man lär sig väldigt mycket. Och just att jag kanske är lite mer avslappnad till att sätta mig i de situationerna nu när man inte spelar. Det kan jag väl känna, att den här stressen och pressen man kände från att spela, den finns ju inte på samma sätt längre. Kan sakna den ibland, men jag är mer balanserad som människa nu än när jag spelar, skulle jag säga.
Du har ju sagt det här också, att förut handlade allting om att vinna och nu handlar det om att inspireras. Och det känns ju som att du har ju liksom lagt tiotusentals timmar på varenda centimeter med celler du har på din fysiska kropp för att vara en av de absolut liksom, bästa atleterna faktiskt i världen inom hockey. Och så här, vad har du lärt dig nu efteråt inom personlig utveckling och med dig själv?
Alltså det är ju så otroligt många saker man tar med sig från hockeyn, allt ifrån förberedelser till när passionen finns där för någonting du gör. Det är så mycket enklare att ta sig över hindren. För hindren kommer oavsett vad du håller på med. Och det är väl det jag känner mest. Att oavsett vad man tar sig an framöver. Och även när jag pratar med yngre killar som spelar och tjejer. Finns passionen där, då kommer den hjälpa dig så otroligt mycket på vägen. Du orkar lägga de här extra timmarna och förberedelserna. Det blir inte svårt att ta det beslutet. Så det är väl det jag känner, att vad jag än gör nu. Vill jag göra det bra, då måste jag engagera mig i det och också hitta passionen i det. Och det är därför man vill välja saker som man tycker är roligt. För då kommer det nästan automatiskt, den här passionen för att lägga de här extra timmarna. Och jag var väldigt noga med mina förberedelser när jag spelade. Det var en stor del av min karriär, var antalet timmar jag la på, ja, dels den fysiska, tekniska biten, men framförallt på den mentala biten, och förbereda mig inför matchen. Och det var egentligen inget jag ändrade på under alla mina år, utan jag hade mina rutiner och fanns en extrem noggrannhet där som gjorde att jag kände igen mig själv, hur jag kände, mina känslor, men också mitt fokus fanns där hela tiden. Så det är absolut någonting jag tar med mig nu. Nej, men just med förberedelser. När jag känner mig väl förberedd så spelar det ingen roll vad det är. Då kan man komma in i rummet och vare sig det är en presentation eller prata inför folk. Vet jag vad det handlar om, så känner jag ett lugn.
Berätta om förberedelserna. Förberedelser inför match eller förberedelserna inför ett viktigt sponsormöte eller kontraktsmöte eller vad som helst.
Om vi pratar hockey så handlar det mycket om okej, vilka möter vi? Vad behöver jag fokusera på för att ha en bra match? Vilka är mina 3-5 saker som jag behöver göra väldigt bra för att spela på den nivån jag vill? Så det är hela tiden man påminner sig själv om de här sakerna. Du tränar ju varje dag så det sitter ju i ryggmärgen, men det krävs ändå att du påminner dig själv om styrkorna som finns. Vad hjälper mig att ha framgång? Så det var ju mycket nästan till meditation skulle jag säga på eftermiddagen. Man ligger och vilar, funderar på matchen och på sitt eget spel. Och så man kommer till match, känns som man har redan gått igenom allting i huvudet flera gånger. Så det finns ett lugn där. Och samma sätt nu när man går in i möten eller pratar inför folk. Det känns bra att veta vilka är på plats. Vad är målet med det här snacket till exempel? Vad är det jag vill uppnå? Vad vill jag få ut? Vad vill jag att de ska få ut av att jag är här? Just de tankarna och förberedelserna, där känner jag igen mig lite från när jag spelade. Sen lägger jag inte lika mycket timmar på förberedelse idag som jag gjorde när jag spelade. Jag var ganska extrem där, så det är rätt skönt att inte behöva lägga så många timmar på förberedelse.
Men berätta lite grann då, så man får en förståelse. Och jag som inte själv har spelat hockey, jag höll på med simning och schack och MMA och sådana grejer. Jag kunde ligga inför en MMA-match och kunde jag liksom visualisera vad jag skulle göra och hur jag skulle mörda den här personen på så snabbt och effektiva sätt som möjligt. Men berätta lite grann hur dina förberedelser ser ut om du har en riktigt viktig match. Liksom, vad gör du kvällen innan på morgonen, eller hur är det veckan innan, eller ta oss
Jag försöker inte, i och med hockey, vi spelar så otroligt mycket matcher. Så man vill inte lägga för mycket tid heller, för då du blir trött. Du bränner för mycket energi. Så dagen innan handlar mer om att bara slappna av. Ofta spelar man ju varannan dag, vare sig det var i NHL eller mästerskap till exempel. Så kvällen innan handlar mer om att komma bort från det. Koppla av. Vänner, familj, kolla film. Inte fundera så mycket på matchen. Så det var mer matchdag då. På månaderna hade du ofta möten med laget vid 10 och sen kanske du var på is i morgonvärmning, ibland inte, ibland körde du bara lätt fys. Pratade ofta med media efter där och sen lunch och sen var man hemma några timmar och vila. Just den eftermiddagsnappen var viktig, för du tappar väldigt mycket sömn när du spelar, framförallt i NHL, för du är klar vid rinken vid 11 kanske, och så ska man käka. Och ofta reser du, så du kommer i säng vid 2. Och är det hemmamatch, och även fast du kommer i säng vid 1:30, så kan du inte somna för det är mycket adrenalin. Så du tappar mycket sömn just. Så just den eftermiddagstuppluren på matchdagar var väldigt viktiga för att få igen den sömnen. Men då låg där några timmar och funderade på match. Och vi somnade ofta någon timme. Och sen kom man till rink och i 4:30 kanske. Och då hade jag mina rutiner när jag började byta om, när jag började stretcha, lyssna mycket på musik. Och som du nämnde innan, när du förbereder för dina fighter, där man går igenom i huvudet räddningar, rörelser, lite taktik. Och det var egentligen samma 15-20 år. Jag hade samma situation jag såg framför mig i huvudet. Och det gav mig ett visst lugn. Att man, ja, det satt där exakt vad jag skulle göra. Och det fanns en gameplan. Mm. Nu börjar hunden skälla här igen.
Nu börjar hon skälla.
Hon är på ledervåningen.
Klassiskt New York. New York-namn också på en hund. Du och Joel börjar lira lite Jofa-hjälmar i Åre på skolgården. Skjuta lite puckar. Ja. Var det starten?
Ja, starten. Det var redan på dagvis. Vi hade några lärare som spelade hockey, så de introducerade hockey för oss. Så vi kan väl ha varit en 4-5 år med åka skridskor och var fruktansvärt dålig, ramla hela tiden. Men det fanns en tävlingsinstinkt redan från början, så man var ju otroligt arg varje gång man förlorar, framförallt mot brorsan. Men
och för er också så har ju du vet väl de flesta om, men du har ju en tvillingbror då som du är cirka 20 minuter äldre än.
40 minuter äldre till och med.
40 var det? Shit, du är ju för fan ett ljusår äldre.
Ja, precis. Ja, det har jag påpekat många gånger. När vi växte upp, mycket handlade om att tävla. Det var skidåkning och det var hockey och fotboll, innebandy. Men hockey var nästan från början nummer ett. Så du växte upp i Åre. Så det var mest skidåkning bara, men hockeyn tog över ganska fort. Men det var någonting med att spela tillsammans. Ha en tvillingbror, var i samma lag. Man förlorade och vann tillsammans. Skidåkning, det var mer krig då när en kom före. Det känns bättre att vi tävlade ihop faktiskt. Så det var därför vi höll oss till lagsport. Det är ganska stor del av vår uppväxt med innebandy och fotboll och hockey.
Där lirar du i Järpen, ja. Det var någonting som du även sa till din farmor. Tänk om jag är kvar här i Järpen lite grann så här hela mitt liv, så att ingen får se hur bra jag faktiskt är.
Ja. Ja, jag har fått det återberättat för mig ganska många gånger av mina föräldrar. Man kände ganska tidigt att det här är någonting jag vill göra. Min stora dröm är att få spela för Frölunda och sen landslaget och NHL ändå. Men kände väl ganska tidigt att jag är nog ganska bra på det här. Men jag insåg nog också ganska tidigt att det är mycket som ska stämma för att det ska ske. Mycket i timing. Och nu när man vänder sig och tänker tillbaka på de olika beslut man tog på vägen. Vi flyttade från Åre till Båstad, gick från Järpen till Rögle, spelade där i flera år. Det fanns en helt annan bredd och kompetens kanske. Större klubb och stor satsning på ungdomarna. Så det var ju klart ett stort steg i utvecklingen. Men ja, jag nämnde för farmor att det var nog viktigt att man kanske hittade utanför Järpen. Järpens IF. Vi pratar alltså, vad är vi nu någonstans? Tidigt 90-tal.
Mm. Just det. Du spelade ju där i 90-93. Ja. I Järpen, så blev det Rögle i 93-99.
Mm. Så vi spelade där pojklagsåren och sen flyttade jag och brorsan till Göteborg. Då gick hockeygymnasiet och började spela för Frölunda. Och det var ju en stor satsning. Vi hade alltid velat spela i Frölunda. Vi åkte dit som femåringar och tittade på vår första riktiga hockeymatch med pappa.
Mm.
Han är från Kungsbacka. Så han tog oss till Skandinavien när vi var 5 år. Och det var otroligt mycket att ta in som 5-åring. Och se ett fullsatt Skandinavien, första elitseriematchen. Det var fantastiskt. Och det var ju någonting som väcktes där verkligen. Så det var också en sån här målbild man hade genom uppväxten. Att en dag kanske man får spela i Skandinavien för Frölunda. Så det var, ja, flyttade vi dit som 16-åringar, flyttade hemifrån och förklarade oss själva. Även fast mamma och pappa kom ju hälsa på ganska ofta. Så
Bodde ni ihop eller?
Jajamän, jag och brorsan bodde ihop där några år. De första åren, 16, 17, 18.
Hade ni flickvänner, pojkvänner, båda två? Eller
hur? Ja, vi hade ju flickvänner. Vi träffade ju våra nuvarande fruar ganska tid. Men det var först efter vi hade flyttat isär. Men de första åren där, så det var jag och brorsan som skötte hemmet där. Och det var ju ett stort, jag menar, stort steg i utveckling att flytta hemifrån, klarat själv. Men syran gjorde likadant. När hon var 16 flyttade hon hemifrån för att spela tennis. Så det var inget konstigt, utan det var bara ett ytterligare steg i utvecklingen och också en stor möjlighet att få komma till Göteborg och spela för Frölunda.
Jag måste ju fråga dig bara så här, när du och din bror, ni bodde ihop, ni kanske var ute och festade ihop, ni såg någon tjej som, kanske ni båda då, inte helt, men ganska identiska hjärnor var intresserade av. Vem hade mandat? Var det storebror eller var det lillebror?
Vem hade förtur? Ja,
Nej, men vem hade förtur? För det är inte så, det är inte heller så, alltså det är inte, ja, ni har ju ganska mycket samma kvaliteter då ni är tvillingar.
Ja, vi är ju enäggstvillingar, brukar ju vara 99,9% ja, samma DNA, men vi...
Exakt, de får ju lite grann samma skrot och korn, inte riktigt, men ändå i första åtanke i alla fall. Vem fick välja?
Ja, men vi hade aldrig det problemet, tror jag. Även fast vi är väldigt lika, ser vi också olika i sättet. Och skulle jag säga att jag kanske är lite mer framåt. Joel är lite mer... ja, men han var ju också alltid kapten. Han var mer grupp och ja, lagkaptenen i laget. Kanske han som skötte det mesta och bästa hemma i, när vi bodde tillsammans. Jag var lite mer egen kanske. Lite mer framåt. Men när det kommer till tjejer. Nej, men vi hade nog inget problem. Vi var ganska överens om vem som... Hur ska man uttrycka det där?
Få testa sin kärlek.
Ja, men lite så. Det var aldrig ett problem. Däremot var det ju ofta ett problem att folk tog fel på oss. Både lärare och folk som kanske inte kände oss så väl.
Är det roligt eller tröttsamt?
Det blev tröttsamt. För vi var två olika personer som såg som en person genom vår uppväxt. Så det blev ju att man ville kanske separera sig själv lite från Joel. Han kände likadant för mig just när jag kom till... var i skolan, när folk tog fel på oss. Även fast vi gjorde allt tillsammans. Skola, sport, vänner. Det var sällan vi var på egna håll. Liksom.
Vad har varit om man går in på de minnena då, vad har varit de mest värsta? Eller liksom, är det något speciellt du kommer ihåg när någon tog fel och du bara suckar? Eller att du bara säger, nu blev det nog lite fel här. Och sen hade den dragit någon jättegrej som egentligen... Det blir jättepinsamt för henne eller vad som helst. Det måste ju hänt 1000 gånger säkert. Men,
ja, men, alltså, det händer ju. Det händer ju varje gång jag åker hem till Sverige, så tar ju folk fel på mig. Det är ofta de tror att jag är Joel. Maja! Jag står själv på grannen här. Nej, men jag kommer ihåg i skolan ofta. Någon räckte upp handen, så var man kanske inte med. Joel räckte upp handen och då säger läraren mitt namn. Och då är man inte med riktigt, utan man... Man satt sig i situationer där man kanske inte var beredd. Och på samma sätt nu när man är hemma. Att ibland spelar man bara med.
Men man orkar väl inte riktigt?
Nej, exakt. Super. Man spelar med. Jag är Joel idag. Just nu är jag Joel. Det har hänt. Och han. Men det är ofta om det är snabba instick. Annars får man liksom ursäkta sig. Och bara, nej, tyvärr, det är brorsan. Life as a twin.
Ja, nu när vi ändå är inne på den. Jag tänkte att det ska vara lite senare i intervjun, men vi kan lika gärna ta den här. Men när du är den första målvakten i NHLs historia som har mött din tvillingbror, alltså när Rangers mötte Dallas.
Ja.
Har det varit en liten liksom någon liten rolig stolpe i karriären, eller var det bara en match som alla andra?
Nej, det var en väldigt speciell match. Jag var väldigt nervös, kommer jag ihåg. Men det var ett fint ögonblick på något sätt, att vi Jag tror aldrig vi hade riktigt tänkt på hur det skulle vara att mötas. För vi spelade alltid i samma lag. Vi var alltid tillsammans. Pojklag, juniorlandslag, Frölunda, landslaget hemma. Och sen flyttade jag till New York. Året efter flyttade han till Dallas. Och helt plötsligt stod vi där och skulle mötas. Det var absurt. Och konstigt. Det var jättekonstigt. Jag kommer ihåg alla lagkamrater var på mig hela dagen. Liksom. Jag är mål, nu kommer du få höra det resten av ditt liv. Så det var svårt att inte tänka, det var svårt att inte tänka på det faktum att jag skulle möta min tvillingbror. Det var också mycket media, mycket frågor. Så man försökte ju koppla bort det, men det var svårt. Men det var fint ögonblick. Jag kommer ihåg matchen väl. Vi hade nått dit vi ville.
Nej, det är häftigt.
Sen var väl kanske tanken att vi skulle ha spelat i samma lag. Så det var ju det som var det konstiga. Att vi var där vi ville vara, fast i två olika lag.
Mm. Men han lyckades inte göra mål på det, och Rangers vann den matchen i alla fall.
Ja, så det var ju skönt. Sen tror jag de vann nästa match. Vi har spelat mot varandra 3-4 gånger, tror jag. Och det är lika speciellt varje gång.
Jag skulle dra tillbaka här där vi var Frölunda här, och du spelade i elitserien. Och här kommer ju en grej som verkligen du, som jag ser i alla fall som en av de första stora milstolparna. Det var ju när du slog slutspelsrekord. För det känns som det är verkligen extremt när du slog de här fyra rekorden. Alltså minst mål insläppta i snitt per match, 1,05. Bäst räddningsprocent, 96,2. Och sen också längst tid utan att släppa in ett mål, 172 minuter. Och att du också höll nollan längst. Sex matcher. Nej, om inte jag minns fler. Samt flest nollor. Och det fick du ju. Du fick ju guldhjälmen, och sen var det ju guldpucken, och sen var det också Honkas trofé och sådär. Så att det var ju en extrem bedrift.
Ja, men mitt sista år i Sverige var ett fantastiskt år. Det var ju lockout. Jag hade ju planer på att åka till New York det året. Vi pratade 04-05. Men så var det mycket snack om att det skulle bli lockout i NHL. Och jag kände inte för att åka över och spela i farmaligan. Så då valde jag den hösten att stanna i Sverige ett år till. Det blev lockout hela året, så det kom ju hem otroligt många NHL-spelare. Så vi hade ju otroligt bra elitserie. Antagligen en av de bästa elitserien vi haft någonsin. Det var väldigt mycket NHL-spelare. Säkert en 10-12 NHL-målvakter. Så det var ju ett fantastiskt år för mig som ung. Jag var 22 och mäta mig mot de här NHL-målvakterna. Bra NHL-målvakter. Och känna då att man var på deras nivå minst. Var ju en otrolig boost för självförtroendet. Och ta hem de priserna, bästa målvakt och guldpucken, guldhjälmen och SM-guldet det året. Det var som en perfekt avslutning för mig i Sverige. Jag kände mig verkligen redo. Okej, nu ska jag ta nästa steg i mitt liv, i min karriär, och flytta till New York. Men det året var otroligt härligt. Just för att det var... Dels höll jag en väldigt hög nivå på mitt spel, men ligan hade så hög nivå. Så det var väldigt inspirerande att spela varenda match.
Mm. Och då kom du över till New York. Men där blev du ju inte på... Det känns som inte att de såg den extrema potentialen i dig som du då hade i draften. För att du blev ändå draftad ganska i sjunde rundan.
Ja, det här var sent.
Hade de vetat facit framåt så hade de ju plockat det betydligt tidigare.
Ja, men det är också 18 år är man ju när man blir draftad i NHL. Mycket hänger på hur du har blivit scoutad, när de har tittat på det. Jag spelade väldigt bra i juniorligorna hemma, men internationellt hade väl haft några turneringar som var så där, och då blir det ju att scouten här borta kanske inte rankar dig så högt. Det var ju en svensk scout som pushade högt för att jag skulle gå tidigt i draften. Men han blev övertalad hela tiden. Nej, vi ska inte ta Henrik. Så han ville att Rangers skulle ta mig redan i andra, tredje rundan. Men blev överkörd av de amerikanska scouterna hela tiden. Och till slut i sjunde rundan så säger de: Christer, vem var den där målvakten nu som du har velat ta hela tiden? I alla rundor. Ja, Henrik heter han. Och då valde Rangers mig. The rest is history. Men just det, från att bli draftad till att du faktiskt spelar i NHL, det är en lång väg att gå. Det är bara de extremfall där de går in och levererar med en gång. Man behöver några år till, framförallt som målvakt. Få lite mer rutin och utveckla sig för att känna sig redo. Men när jag kom till New York, det är klart, man börjar lite från ruta ett. Det spelar ingen roll att jag hade blivit utnämnd till bästa målvakt i Sverige 3 år i rad, vunnit ett par SM-guld och spelat för landslaget. När jag kommer till New York, du måste bevisa att vem du är och vad du kan göra. Det var lite det man kände. Man fightar för sin existens lite de första månaderna. Att jag vill vara här, jag kan leverera på den här nivån. Man fick en chans där ganska tidigt. Kevin Weeks var min målvaktspartner, så han blev skadad tidigt. Jag fick spela och det rullade på med en gång. Och då är det bara att få in hela foten där och trycka upp dörren och se till att det inte stängs.
Men alltså, hur var det då? När du satt på planet i New York, när du signade kontraktet och du liksom var på väg. Och det är någonstans det man, jag antar att man har drömt om hela sitt liv. Att liksom komma till USA och börja i NHL. Och sen så hade du det liksom. Hur mentalt, och du som 23-åring då, vad tänkte du? Hur går det? Du möter liksom stjärnor som du sett på TV, som du har följt. Så spelar du samma lag som du, spelar emot dem. Det är så här, det måste kännas overkligt också.
Ja, det gör det. Och det händer ju för alla som når NHL har samma upplevelse. Du kommer spela mot killar som du har sett upp till, som du har som idoler. Om du kommer till ligan runt 20-21 års ålder, så är det väldigt många som har vuxit upp med att titta på de här spelarna. Så helt plötsligt, som du säger, man sitter i omklädningsrummet och tittar runt och bara wow, där sitter ju han. Vår stora stjärna när jag kom hit var Jaromir Jagr. Han var ju legend i
Jaromir Jagr, ja.
Under många år, och helt plötsligt är vi lagkamrater. Han var min första roommate faktiskt. Första resan vi hade med laget så satte de mig med Jaromir Jagr. Och det var ju bara i sig väldigt absurt att man helt plötsligt var här. Men vad kände man? Jag kände en stor förväntan. Jag var väldigt exalterad över att få den här chansen. Samtidigt som det var så mycket som var ovisst. Man lämnade vänner, familj, man lämnade hela sitt liv och kastade sig in i någonting nytt. Dels försökte man nå sin stora dröm, men sen flyttade man till en ny kontinent. Man flyttade till New York där det hände så otroligt mycket och det var mycket att anpassa sig till. Men jag hade en ganska stor öppenhet till allt skulle vara nytt. Alla intryck, förväntningar, rutiner, livet i stort skulle vara, allt blir nytt nu. Och ha den öppenheten tror jag var viktigt, så man inte försökte hänga kvar i det som var. Utan det här var verkligen en ny start på livet. Och jag älskade det från dag ett. Det känns som en härlig resa att vara på. Och sen vill man aldrig att den skulle ta slut. Man bara försökte utveckla sig själv och pusha sig själv för att hanka sig kvar. Det är ju många som vill ta ens plats hela tiden, så man försöker ju se till att det är din plats.
Min känsla är lite grann att som en målvakt har någon typ av liksom main roll i hela laget. Och att det är den personen som man kan älska otroligt mycket och den personen som man kan avsky otroligt mycket. För att det är ju den som sitter också. Det går ju alltid att skylla på en back. Det går alltid att göra någonting så här som man själv kan liksom skylla på. Men det är ju faktiskt att du som, den som är målvakt som någonstans sitter på den yttersta, liksom sista anhalten. Hur saker ska gå. Genom att man skyddar det här målet. Alltså gör man en bra räddning så kan det handla om hela laget förlorar eller vinner. Och det är klart att det finns alltid mer bortförklaringar, menar jag, på alla andra positioner. Det går att missa, det går att så här, men så här, hur var ditt bemötande då när det kommer en ny person, kommer in i ett så pass liksom gammalt solidt lag? Blir man automatiskt liksom älskad och respekterad av alla spelarna?
Ja, först och främst som målvakt, det är klart, det finns sällan någon mitt emellan. Antingen är du hjälte eller syndabock. Det är liksom livet för målvakt, och det är du måste någonstans älska press. Alltså du måste gilla situationen, att det hänger lite på dig. Som du säger, det går inte att gömma sig som målvakt. Som utespelare kan du göra misstag, men du kommer ändå kunna vinna matchen. Som målvakt så handlar det mycket om att minimera dina misstag. Och därför blir ditt fokus otroligt viktigt. Att ta rätt beslut under press och stress blir det viktigaste. Och där... Man fick bara lära sig att gilla den situationen. Att det kanske är inget man tänkte på när man var lite grabb och började med ishockey. Just den här pressen och stressen. Då var det bara kul att stå i mål och stoppa en puck. Sen över tid när förväntningarna steg, pressen steg. Både från både lagkamrater, organisation, fans, allt möjligt. Det är klart att din situation som målvakt... Ja, det blev någonting mer än att bara stoppa en puck. Man insåg ganska tidigt att den mentala biten kommer bli otroligt viktig. Hur du lyckas stänga ut allt det där. Och när det kommer till att passa in i lag. Alltså oavsett vad du gör på isen, hur du spelar. Det i slutändan handlar om hur du är i omklädningsrummet. Hur du är vid sidan om. Frågar om att passa in och om folk gillar det eller inte. Det handlar ju i slutändan om verkligen hur du är som person. Sen är man ju som målvakt kanske lite tillbakadragen just matchdagar på grund av den här pressen man känner och fokuseringen man har. Så jag var väl inte den som skrattade mest i omklädningsrummet matchdagar. Jag var rätt tystlåten faktiskt. Det var mer träningsdagar man kunde slappna av.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men har du också, du måste ju vara extremt stark på att kontrollera dig själv mentalt. Hantera stress, hantera press som du säger. Du måste ju vara...
Ja, jag vill tro det. Jag känner väl många av de sakerna jag gör idag stressar mig inte alls. Visst kan det gå fel, jag kan bli så här lite nervös ibland. Men ibland kan jag slås av att dels har jag inte 18 000 som skriker om jag säger fel eller gör fel eller buar ut mig. Och jag slipper heller, eller jag behöver inte sitta och svara på frågor dagen efter från media varför jag inte tog den pucken eller om det gick bra, utan just nu är man mer bara sig själv och oavsett bra eller dåligt så jag känner inte den pressen som jag gjorde när jag spelade, men jag kan faktiskt sakna den här pressen som gjorde att man var på tå hela tiden. Man kände sig levande verkligen, för du kände verkligen vikten av att ta rätt beslut hela tiden. Det gjorde att man var nervös till varje match, oavsett om det var match 2 eller 82 eller slutspel, VM, OS, vad den var. Varje match kändes otroligt viktig.
Ja, och det kan tänka mig kommer vara en av dina större liksom, utmaningar. Jag har ju gjort det lite grann, men du har ju levt hela livet på det. Med att verkligen känna dig levande i varenda cell, till dess yttersta till 100%. Och nu när du går tillbaka så finns det inte så mycket kickar i det vanliga livet på samma sätt. Och inte närheten lika ofta, som är lika viktigt. Så att,
ja,
jag tänker mig att det måste vara en stor skillnad liksom.
Ja, alltså, men jag har väl skiftat fokus lite från att performance, hockey, vinna, bli bättre, till hitta glädje mer nu, upplevelser, närvarande. Att försöka vara så närvarande som möjligt är någonting jag eftersträvar. Vilket jag tyckte var ganska svårt när jag spelade, för jag funderade så mycket på matchen som var, matchen imorgon, nästa mål hela tiden, nästa steg i karriären. Men nu att kunna vara närvarande för mig ger mig väldigt mycket lycka. Jag känner bara som i morse när jag kör barnet till skolan och släpper dem. När jag är så närvarande så finns det otroligt mycket glädje i den situationen. Mm. Och det har jag lättare till idag när jag inte spelar. Så det är ju annat fokus än vad det var. Annat sätt att hitta glädje. Visst, det var adrenalinkickar på hög nivå när man spelar. Nu finns det andra kickar jag söker. Och mycket handlar om glädje.
Jag måste också fråga dig att bara så här, 3 år senare efter du kom in i NHL, 2005-2008, så signade ju du ju det mest lukrativa kontraktet av alla målvakter i NHL och blev den bäst betalda målvakten i hela NHL bara 3 år efter, alltså då som 25-26-åring.
Mm.
På 440 miljoner dollar plus, alltså närmare en halv miljard, och det var också ganska länge sedan, vilket är, det var otroligt mycket pengar det kontraktet du signade på. Hur var det och hur förändrade det ditt liv?
Jag känner varken att ekonomin eller min roll som spelare, atlet, har... Det är klart att det har ändrats på vägen, men det har hela tiden tagit små steg. Allt ifrån att man var 17, 18, 19, 20, 21, 22. Varje år så var det hela tiden ett steg till. Så man lärde sig att hantera det, och sen jag tror nyckeln för mig just att ha rätt folk omkring sig som vägleder en lite. Det är klart att första året i NHL till bara 4-5 år in i ligan här, du har väldigt mycket mer i ditt liv som gör att livet blir mer komplicerat. Det är mer beslut, allt ifrån boende till försäkringar, till bilar, till livet du lever. Det är väldigt enkelt. När man var 20 år så var livet väldigt enkelt. Du fick din lön, du betalade hyran och du täckte det du skulle göra. Och sen med inkomsten, som, när den ökar, det är klart att man ökar sin situation, livssituation. Men det innebär också att det är mer beslut. Det är mer saker som behöver göras rätt. Och därav är det väldigt viktigt att ha rätt team omkring sig som guidar en lite. Men det är klart att lönerna i NHL ger dig en plattform och möjligheter, framförallt i livet. Dels när du spelar, men framförallt efteråt, att göra mycket saker som du vill. Det är ju relativt kort karriär ändå, om man jämför med en vanlig karriär.
Hade du någon dröm då? Att när du blev ekonomiskt oberoende eller tjänade en viss peng, att du skulle köpa det här eller köpa det här till någon, eller att du skulle göra något?
Nej, men boende har alltid varit viktigt för mig och min fru. Så det har jag försökt bo bra i New York och resa, göra roliga saker. Men det är just prylar.
Fredrik Eklund, har han sålt någon lägenhet till dig?
Nej, inte Eklund. Jag har en nära vän här, så vi har varit vänner i många år, som också är mäklare. Så han har hjälpt mig med ett par ställen här i New York. Men nej, det har aldrig varit några direkt prylar. Kanske några bilar har det väl varit på resan, som man känner, den där bilen vill jag ha, unnat sig det. Men utöver det tycker jag inte det har varit några Det är mer bara bo bra, resa bra.
Mm.
Och sen investera man.
Vad krävs för att vara en riktigt bra målvakt då i NHL?
Alltså dels måste du ha teknik, fysik, men den behöver inte vara extrem. Jag skulle vilja säga att det absolut viktigaste är att du har det mentala. Det finns många olika sätt att stoppa en puck på. I slutändan är det ju det handlar om, oavsett hur du gör det. Men just att kunna hantera dina inre tankar, känslor, vara bra när det gäller. Inte bara när det känns bra, utan när det verkligen gäller att du kliver fram. Och då handlar det ju mycket om att styra dina tankar. Och jag tror det är det som gör skillnad mellan att vara bara bra till att vara otroligt bra. Det handlar inte om att den här killen är snabbare eller rör sig bättre. Det är en kombination av, ja, han har fysiken och tekniken, men framförallt han läser spelet, han kan hantera situationen. Så det är väl det. Man behöver alla tre, men det mentala tycker jag är otroligt viktigt.
Det finns ju så här, jag vet inte om du har sett filmen The Secret. Har du sett den eller läst boken? Det är i alla fall en film som pratar, en bok som pratar ganska mycket om det här med moodboards, hur man sätter mål och att man de har bland annat en sån här en moodboard där man kan ta saker, klippa ut det från tidningar eller liksom de sakerna som man verkligen vill ha sätter man upp och sen så kollar man på den mobilen eller sätter på datorn och man tittar på det varje dag, man visualiserar att man är där, att man ska komma dit, det kan vara att man ska vinna något, att man ska klara av någonting. Så att, och det är någonting som jag många år i alla fall har gjort. Jag har inte gjort det varje år, men man liksom sätter lite grann så här, vad är målen för det här året? Och min känsla är att något som du har behövt jobba med mycket för att komma dit, det är att man klarar inte av att komma till ett ställe om man inte har ett mål att man ska komma till ett ställe. Så att, kan du berätta lite grann dina tankar kring målsättningar? Och för de som lyssnar eller tittar på det här nu, hur några knep eller tankar som du kan dela mer av som gör att folk kan klara av och nå sina mål, kanske lite lättare?
Ja, jag tror målbilder, inspirationsbilder är otroligt viktigt. Det ger dig så mycket motivation till att lägga de extra timmarna på det du håller på med. För mig har det ju varit en stor del genom min karriär. Och dels se vart jag vill gå, men också drömma mig förbi det. Dels har du målen, men också att tillåta sig att ha de här stora drömmarna. För mig var det en otrolig inspiration. Och som när jag spelade i Rangers här under 15 år, varje dag jag kommer till rinken så är det ju bilder på situationer, stunder som har varit otroligt stora för New York Rangers när de har vunnit eller viktiga matcher. Dels som han bilder på sig själv, men även på många andra spelare. Det är en konstant påminnelse om vart är vi och vart är vi på väg. Men just de här bilderna när du ser dig själv lyckas. Det finns väldigt mycket glädje i det som gör att du får en energi till att gå ut och träna, till att kanske ta det där mötet. Och sen hade jag alltid när jag öppnade där jag bytte om, så öppnade jag dörren. Och där hade jag vissa saker som var väldigt viktiga för mitt spel. Så konstant påminnelse om att tänk på de här grejerna. För det är det som gör att du spelar på den nivån du vill. Och även fast du gör det varje dag så är det bra att se det. Det är bra att se de här påminnelserna. Men jag tror absolut att det är viktigt att sätta sina mål. För att veta var man är på väg. Och det är väl någonting nu när man går in i skede i livet. Där det är inte så svart och vitt. Sport är väldigt så här. Du vinner, förlorar. Du vet om man spelar bra eller dåligt. Men hur vinner du i livet? Alltså, hur sätter du målen där? Det är väl någonting jag fortfarande jobbar med. Men vi pratade tidigare om att var närvarande och bli inspirerad och göra roliga saker. Det är ju vissa saker som är viktiga för mig nu. Men det är ju någonting jag gillar med idrott, att du får ju feedback med en gång. Var jag bra eller var jag dålig? Om jag gör ett snack nu eller pratar med folk, jag vet ju inte direkt om var det där bra eller var det inte bra. Men är du målvakt så vet du direkt. Jag tog pucken, jag tog den inte. Och den här konstanta feedbacken du får. Ja, det var väl skönt på ett sätt. Men det kan ju också skapa en stress, kan jag tänka mig. Mm. Ja, nej, men hitta den balansen i livet nu för mig. Det är det jag söker. Men jag känner att jag är på en väldigt bra plats.
Det har ju hänt lite grejer också under din karriär. Och vid ett läge så fick du ett väldigt hårt skott på halsen också som drog av ett blodkärl till hjärnan.
Nästan av. Det gick nästan av. Ja, det var ju så extremt otur att jag kom ett slagskott och vår back försökte lyfta klubban framför mål och istället lyfta min mask. Så min hjälm åker upp och så jag ser ingenting. Och samtidigt som min mask täcker mina ögon så kommer skottet rätt på halsen. Så det är klart att det var ju en extrem smärta med en gång i halsområdet. Och sen återhämtade mig lite, spelade klart matchen, spelade en match till och därefter så fick jag extrem huvudvärk. Så jag fick åka in till sjukhuset och kollade ju mest på halsområdet. Men tydligen så just när jag träffade halsen så snärtade jag bak nacken så hårt så det drog nästan av blodkärlet bak i nacken som går upp till hjärnan. Så det var ju rent tur där att man inte fick en hjärnblödning. Så man gick från att okej, nu är det ny match imorgon till att du ska inte spela på minst 2 månader. Vi får se om du kommer tillbaka den här säsongen. Så det var ju lite chockerande, kommer jag ihåg. Men ibland får man ha tur och otur. Det var lite så jag kände just i den situationen. Att man inte fick en smäll till där i andra matchen jag spelade.
Jag läste ju för att det var inte så himla länge sedan. Bara kanske 2 månader sedan någonting. Det var någon som gick bort också för att de hade fått den här skridskon i halsen.
Mm.
Det känns som att det är en rätt, jag ska inte säga vanlig grej, men det är inte första gången jag läser det heller.
Ja, nej,
har du varit med om några hemska saker i någon match som har skett?
Ja, jo, det är klart det har hänt. Folk har fått både klubbar och puckar i ansikte. Det är en snabb sport. Och det är klart det händer saker ibland tyvärr där det är utom din kontroll. Det finns ju en risk absolut när du går ut på isen, men det jag kan känna just med det har varit en ganska stor debatt här borta nu om halsskydd till exempel, att det borde vara obligatoriskt, och det kan jag väl tycka. Jag tror aldrig jag har varit på en hockeyplan i full utrustning utan halsskydd, så det är väl en bra debatt att det börjar bli fler och fler spelare som använder det. Jag tror i Sverige så använder nästan alla halsskydd, men här borta har jag varit lite mindre. Men just när det kommer till skador, det är klart det har hänt att killar har fått slagskott i ansiktet. Och man hör på smärtan vilken nivå skadan är. Det har varit ett par sådana som inte har varit allt för roliga.
Något som du också har handskats med, vilket gör ju också att dina prestationer tycker jag har varit ännu mer beundransvärda, det är att du har ju liksom spelat på 60% av din kapacitet. hela karriären. Det är rätt nice.
Ja, du tänker på mitt blodflöde till hjärtat då. Ja, nej, men så illa var det inte. Under många år var det under kontroll faktiskt. Så jag har ju vetat om att jag har haft ett hjärtfel som jag kommer behöva åtgärda någon dag. Det var bara att det accelererade otroligt fort 2020. Som ledde till att istället för att åka till training camp så fick jag åka och göra den här hjärtoperationen. Det var dels klaffen då, för det läckte för mycket. Och också en del av aortan var tvungen att bytas. Men jag hade ju full kontroll på det där under många år. Och det var tester varje år. Och det var inget som påverkade min fysiska status alls. Förrän egentligen det året 2020 när allt började gå åt fel håll väldigt fort. Alltså det kan jag inte skylla på om att jag skulle ha gjort bättre de första 15 åren.
Mm. Men i det här läget fick du också en infektion i hjärtat som var rätt obehaglig.
Ja, men det var ju efter operationen, ett par månader efter, så fick jag något som heter pericarditis, som är inflammation runt hjärtat. Och det var ju det som ledde till att jag fick lägga av. Det var inte operationen i sig, utan det var inflammationen runt hjärtat. Och den har varit lurig, absolut. Den har tagit tid och påverkat mitt liv kanske lite mer än vad jag trodde det skulle göra.
Hur har det påverkat det då?
Man har inte kunnat vara speciellt fysiskt aktiv. Jag älskar att spela tennis, det har inte gått. Sen har det gått fram och tillbaka under de här 3 åren nu. Så jag har månader där jag kan vara aktiv och sen kommer det tillbaka. Och då får man ta ett break och tillbaka på mediciner. Så det har ju varit... Men jag visste från början att det skulle ta tid. Efter de mötena vi hade när jag fick det. Att det tar tid att bli av med det och man måste vara smart och ha tålamod. Så jag gick in med det med rätt förväntningar. Så det har funkat bra. Jag trodde väl kanske att man skulle vara helt fit for fight efter något år.
Men är det så här att du känner när det börjar bli dåligt igen? Känner man det runt hjärtat eller något sånt där? Eller är det så att du inte får en puls högre än en viss grej? Eller är det om du har dålig sömn? Eller?
Så när du får pericarditis, när du får inflammation runt hjärtat, så är det viktigt att hålla ner pulsen. För det är det som triggar inflammationen. Så just när du har det känns, du får ju smärta genom bröstet ut i ryggen. Så då är det ju viktigt att man håller ner pulsen, inte tränar. Och sen... På sikt då, efter några månader kanske, så kan man börja försiktigt känna sig fram. Men man kan inte gå från 0 till 100 på en gång. Och det är väl det jag har fått liksom acceptera de här åren. Att jag tycker tennis är troligt kul, men då kanske jag pushar mig själv lite för hårt. Så jag spelar ibland, men jag spelar... På sikt kommer jag vara tillbaka till 100%. Men just det, det här tålamodet under den här processen, det ska läka. Det var ju någonting de sa ganska tidigt, att det här kan ta 3-4 år innan du är helt 100. Men man vet inte riktigt. Varje fall är unikt. Just hur snabbt du läker och om du kommer tillbaka.
Men så här, på vilken nivå är det då? Är det så att om du skulle gå ut nu och köra intervaller 20 minuter, är det liksom att få upp en puls på 180-190? Det är helt, helt borta.
Nej, men nu har jag faktiskt hållit på här sedan i augusti. Jag hade ett break förra februari till sommaren där jag inte tränade, för det kom tillbaka för tredje gången. Men nu har jag tränat sedan i augusti. Sen kanske jag körde lite lugnare i augusti till oktober, november. Och nu är jag igång. Kanske inte 100%, men jag kanske inte skulle köra intervaller. Men jag går till gymmet, jag tränar lite, får upp pulsen och det känns väldigt bra. Man inser det, hur härligt det är att få röra på sig och träna. Sen behöver jag inte pressa mig till 100%. Men bara det att jag kan nu röra på mig och träna. Det är bra för sinnet och jag känner bara en annan energi också, vilket är härligt.
Head and Shoulders, 2012. Du hade precis... Där 2013 har jag för mig att du signade på ditt andra kontrakt, som också är det bäst betalda NHL. Efter du hade ditt bäst betalda NHL innan, så fick du ett nytt kontrakt, bäst betalda. Och sen 2012 där, så gick du in i Head & Shoulders, som du har haft samarbete nu med i 12 år. 12 år,
ja, fantastiskt. Ja, det är något sånt, va? Det är 12 år. Ja, det är...
Ja. Vilket är ju en av de bättre reklamerna som går, av allt skit som finns. Men alltså, berätta. Hur kom det sig? Du verkar ju vara det här är första gången jag träffar dig, men du verkar ju vara en sån skön lirare med lite skön, du kan säga det, skön ironi i, och lite så här ganska jordad och stabil och liksom trygg. Men så här, det här gör ju du då bara egentligen för kul.
Ja, men exakt. Det har varit faktiskt ett väldigt roligt samarbete. Jag tycker det är kul, som jag sa tidigare, just med media och skapa någonting. Det är roligt att få vara med i processen med de här manuserna, och man sitter och pratar fram och tillbaka. Och Jag har haft många roliga gäster genom åren som har varit med. Bland annat brorsan var ju med i en kampanj.
Visst. Benjamin var ju kul när han var med också.
Benjamin var med och Schumann och Farman. Det har varit ett gäng som har varit med. Och, jag har en väldigt seriös sida när det kommer till idrotten och mina förberedelser och hur jag har approachat det. Sen har jag en sida där jag kan inte ta allt för, på stort allvar heller. Så det är rätt skönt att få driva lite med sig själv kanske och... Det har faktiskt varit ett roligt samarbete. Det är därför jag har fortsatt så länge. Vi har kul när vi ses och skapar de här filmerna. Och någonstans så... De olika samarbeten jag har, det jag gör. Det ska vara kul. Det ska ge mig någonting. Och just få den aspekten i det. Och försöka vara lite kreativ och... Det tycker jag har varit en rolig process.
Men till det då? Hur ser din hårrutin ut?
Min hårrutin?
Du mer medveten om den nu efter de här 12 åren än innan? och min nästa fråga är ju självklart att när du ändå är liksom... Känner du någon typ av, och har känt någon typ av prestationsångest att direkt när du visar det eller kommer till Sverige eller så här, att folk direkt kollar på ditt hår, hur det är? Och händer det? Att du märker det?
Jag kan ju glömma av det där ibland, måste jag erkänna, när man kommer hem och folk tar upp det. För här borta, jag tänker ju inte på det speciellt mycket, men det är just när man kommer hem och folk pratar om det, skämtar om det. Nej, ingen prestationsångest, det kan jag inte påstå, utan jag
drillad.
Vad är rutinen? Jag vet, jag vill ha ett torrt hår innan jag fixar. Jag gillar inte att gå ut som en blöt katt. Det har jag lite svårt för. Så gärna torka håret, sen lite vax och sen är det good to go. Men jag använder mycket keps. Jag är också. Framförallt kör ju barnet till skola här varje morgon. Då kan man inte hålla på och fixa håret. Så blir caps. Jag gillar caps faktiskt.
Hur ser ditt liv ut i New York nu? Du hämtar barnen.
Mm.
Är det mycket liksom... Är du ute och käkar middagar varje kväll med liksom några världens kändaste människor? Går du på massa bjudningar i New York? Alltså berätta lite grann. Är du en person som går på mycket saker eller är du hemma mycket och kollar Netflix? Eller liksom...
Jag tror lite av, lite av allt möjligt, det du just sa. Mycket av det jag gör är ju kvällstid nu. Vare sig det är att gå på matcher eller jobba tv på Network. Sen är det klart, det är vissa happenings som händer runt garden. Och även runt andra personer jag känner i stan som man är på. Men det blir också väldigt mycket tid hemma. Ja, Netflix. man försöker blanda lite. För det är också mycket roligare. Man känner, gud vad skönt det är att vara hemma och kolla tv och bara hänga. Men också när man gör det ett tag så är det kul att vara ute och träffa folk. Men det blir mycket tid nu med barnet i skola, hämtar dem, det är aktiviteter, de gillar gymnastik. Så det blir helg, vi var på gymnastiktävling förra helgen, nu är det en ny gymnastiktävling i helgen. Så man är ute på Long Island. Och sen ska jag iväg och lite jobb nästa vecka. Så det går i vågor lite hur intensivt det blir med jobb. Men jag trivs med det. Just den här balansen av att egen tid, mycket familjetid, resor, jobb. Jag vill ha lite av allt möjligt. Men också att jag kan diktera när, var, hur. Känns som en härlig lyx på något sätt. Som man inte haft riktigt i livet tidigare. Men jag ska säga...
Ja, kör.
Nej, men jag skulle säga just det här med... Varför jag gillar New York så mycket är ju den här energin som finns. Att det finns otroligt många intressanta människor som vill framåt och jobbar hårt. Men man ser sig själv i väldigt många, oavsett vilket yrke de har. Och det är den energin som finns hos människor gillar jag. Och man träffar ju väldigt mycket människor när man jobbar på MSG till exempel. Och det är väl någonting jag kanske inte riktigt känner på andra ställen. Just när jag kommer tillbaka hit och man har varit iväg och rest. Så det finns en, något som bubblar igen varje gång. Vilket jag uppskattar.
Men hur är det för dig att gå på New Yorks gator? För du är ju liksom en... Inom hockeyn är du ju verkligen en levande legend. De till och med har pensionerat ditt nummer i Rangers. Du har ju varit trogen där hela din karriär. Och har ju otroligt mycket... fans och supporters överallt.
Ja, nej, men man smälter in ganska bra. Sen är ju New York, det är väldigt mycket folk som är här på besök. Mycket folk, de är på väg någonstans. Det är full fart. Så de tänker liksom inte på kanske att man är där. Nej, men så jag känner mig verkligen avslappnad och går runt. Det är klart att folk det händer, de känner igen. Men New Yorkare är också alltid på väg någonstans. Så de brukar gapa och bara skrika över gatan. Liksom. Skriker, King, Hank, let's go. Eller bara, och sen går de vidare. De har inte tid att stanna och prata.
Jag fattar. Det
men det finns något väldigt behagligt i att man känner sig... Som vilken person som helst. Även fast det är klart att barnen reflekterar över det mer och mer när folk stannar på gatan och sådär. De brukar stå och fnissa ett hörn när folk ser fram. Men de har lärt sig att leva med det.
De kanske tror att de ska på Lejonkungen. Det är därför de skriker King.
Ja. Ja, men de har mer förståelse nu. Det kanske var lite mer... vad ska man säga, svårt för dem att förstå för när de var yngre. Men nu tror jag de har fått helhetsbilden med allt som har hänt sista åren också. Du nämnde med tröjan upp i taket och Hall of Fame. Jag tror.
Ja, du måste ju berätta om den också, Hall of Fame. Vad den har betytt för dig eller liksom hur det var när man...
Ja, med båda de sakerna. Dels med tröjan uppe i Madison Square Garden och Hall of Fame. Det är inget du funderar på när du spelar. Du tänker aldrig på hur du ska sluta. Du tänker allt på nästa säsong, nästa match. Försöka vinna mer, försöka bli bättre. Och sen när det är slut, det är klart att då vänder man sig om och tittar på resan och reflekterar över det. Så det är klart att det är otroligt hedrande när folk visar den uppskattningen och sätter en på en sån nivå att de dels då får nummer 30 i garden och sen Hall of Fame. Ja, det var två väldigt speciella ögonblick för mig, min familj, mina vänner och fördela den stunden och bara ta in hela resan. Så det var härligt. Det var känslosamt och det var härligt och det var kul och exalterande på samma gång. Så det tänker man ju tillbaka på. Man kommer inte glömma det, om jag säger så. Fina minnen.
Finns det någonting som du ångrar?
Nej. Nej, det är det. Alltså jag våndades ju lite när jag bestämde för att lägga ner. Så ska jag verkligen göra det här? Eller ska jag ge det något halvår till eller år till och se om jag kan ta mig tillbaka? Men nu med facit i hand så det känns rätt skönt att veta att jag tog rätt beslut. Men just där och då var det lite så här, ska jag ge det mer tid? Ska jag försöka läka och komma tillbaka? För då visste jag inte riktigt hur den processen skulle vara. Så det... På ett sätt så är det skönt att det har tagit tid och liksom bli mer frisk. Hade det gått snabbt så hade man kanske våndats lite över det beslutet att man kanske skulle ha spelat lite längre. Jag ångrar ingenting. Jag känner att det... Sen är inte jag kanske sån som hänger kvar i det som var, utan jag ser framåt hela tiden, oavsett bra eller dåligt.
Nu kommer vi till de tre sista frågorna och första frågan är så här, om du ska dela med dig av någonting som du har lärt dig under din karriär. Vad skulle du vilja liksom dela med dig då? Är det något tips eller någon tanke eller något som har lett dig?
Men Jag tycker jag var ganska bra på det, men hade nog kunnat göra ännu mer. Och det är att njuta på resan. Så mycket man fokus man lägger på liksom, dit man vill och på förberedelser och matcher. Men det handlar också om att njuta. Men jag tycker någonstans att jag var ganska bra på det. Att jag uppskattade resan. Det handlade inte bara om slutdestinationen. Utan att uppskatta alla de här små detaljerna. Mm. För mig personligen då med hockeyn. Liksom, med allt från resor till dess olika städer till faktiskt uppskatta träningarna på ett sätt. Det fanns mycket glädje i det. Men att man inte stirrar sig blind på bara målet. Utan njuter av resan också.
Vad skulle du säga till alla 20-åringar som har en dröm att komma in i NHL?
Ja, men någonstans, du måste ha en stor tro på dig själv. Visst vill man ha folk runt omkring en som supportar och stöttar, men i slutändan så måste du vara den största hejarklacken. Du måste ha den här tron på dig själv. Och finns passionen för det du gör och finns tron på dig själv, så då kommer man ta sig förbi de här hindren. För det spelar ingen roll vem man är, oavsett om man är toppspelare eller inte. Hinder kommer. Och då kan jag känna det som hjälpte nu många gånger under karriären är den här tro på dig själv och det du gör. Du kan inte förlita dig på att andra ska liksom vara där och stötta dig hela tiden. Utan den energin och den tro måste komma inifrån. Det är där det måste starta. Sen är det klart det hjälper om du har folk omkring dig, lagkamrater eller vänner som stöttar dig. Men det måste finnas tro och driv inifrån.
Är det en av de sakerna som du vill ge mer, alltså ge från dig till dina barn? Eller vad är det några saker som du, innan du går bort, känner att det här skulle jag vilja att de tar vidare eller att de får med sig från mig?
Min största önskan för mina barn är att de hittar en passion i livet. Vi började intervjun och pratade om att jag kände att den passionen jag hittade för hockeyn har verkligen väglett mig. Och jag tror inte alla hittar så. Alla hittar någonting, men frågan är vilken nivå av passion du känner för det du gör. Så jag hoppas att de hittar något i livet som verkligen de älskar att göra, som driver dem och vägleder dem, oavsett vad det är. Det är min största önskan.
Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig eller liksom lyssna på dig, eller så här, hur skulle man kunna få lite mer av dig? Din parfym exempelvis finns ju.
Ja, min parfym. Nu såg jag mig själv här på screenen. Club 30, jag har ju en egen podcast också som är en del av mitt jobb på MSG. Jag har aldrig varit... Jag är ingen... poddare om jag ska vara ärlig. Så när förslaget kom från Madison Square Garden, hej, vi vill att du startar en podd. Så ja, då fick jag övertala mig lite kanske. Men sen insåg jag ju det fina med en podd. Just den här möjligheten att lära känna människor på ett sätt som... det finns... otroliga fördelar. Så vi har haft jätteroliga gäster där man sitter ner och många av dem känner jag, men jag känner dem inte jätteväl. Vissa känner jag väl, men vissa har jag bara träffat några gånger. Så får den här möjligheten att sitta ner och verkligen hur känner de inför de här sakerna? Och det finns så mycket att lära sig av människor. Och så gör jag det tillsammans med en av mina goda vänner Jay som jag har känt i 17-18 år nu. Här i New York. Så vi har kul. Och menar, du nämnde för mig här tidigare. Det är uppemot 800 avsnitt. Eller vad? Var det så? Mm. Det är ju otroligt. Alltså, all den informationen och liksom lärt känna så många människor på vägen. Det är ju otroligt kul. Eller hur?
Ja, 800 i alla fall. Ungefär 200 mindre än dina 1000 NHL-matcher.
Ja, men du kommer ju kapp här snart.
Jag kommer ikapp. Jag har inte det är inte lika mycket skador i det här i alla fall.
Nej, det är det inte.
Nej, men det är ju som du säger, verkligen, skämt åsido, det är ju fantastiskt. Alltså, det är ju helt otroligt att kunna sitta med magiska människor och bara få höra på saker. Och många som är extremt duktiga på det de har gjort och nördat sig in och lagt de här tiotusentals timmarna på något specifikt område. Och sen också få göra det. Och podd, till skillnad från kanske en intervju i en tidning eller även tv, det är ganska... oftast är det väldigt, väldigt kort. Här går ju mer att komma in på djupet på saker och sådär. Och lite mer tid. Så att det är ett bra format på det sättet.
Jag är ju rookie. Club 30 heter den här. Det baseras på mitt nummer. Men vad skulle du kunna ge mig för råd då, i och med att jag bara gjort 16 avsnitt. Vi har 8 avsnitt per säsong. Så vi är ingen sån här veckopodd. Utan vi kommer ut med...
8 är vad jag bränner av på en månad.
Så att vi är uppe i 16. Säsong 3 kommer nu i vår. Men vad ska man tänka på för att bli en bra poddare?
Ja, en bra intervjuare i alla fall. Då skulle jag säga så här att väldigt, väldigt mycket är ju så att man ska få förtroende, eller gästen ska ju få förtroende för en väldigt, väldigt snabbt. Alltså man har liksom inte tid att försöka hitta de här grejerna som gör att man connectar på något. Det kan ju vara att man connectar på en hund, exempelvis. Mm. Innan vi pratade om Maja så pratade du om, då, jag minns inte när, men jag har i alla fall berättat för dig att jag har en hund. Och då kanske du känner att men nu tycker jag i alla fall den här framgångsmannen, nu gillar han i alla fall 1,5% bättre. För att vi båda har en hund. Och ofta så behöver det inte vara så mycket mer komplicerat än så. Alltså när jag träffade Jan Guillou, så han var ju ganska skeptisk till mig när han såg mig. Det var många 9 år sedan jag poddade med honom eller något sånt där. Men då så connectade jag och han på simningen. För att jag är gammal simmare och det är han också. Och där liksom vände egentligen från att det var en ganska stel intervju i början till att han kände att nej, men det här är ändå en reko kille, han är ju simmare. Och då tyckte han ändå att jag var okej. Och då så kunde han göra en lite bättre intervju eller kunna bjuda lite mer. Liksom. Så att jag tror att ganska snabbt, genom att man har inte den här tiden, man sitter inte försnackar i 2 timmar, så handlar det om att hitta den här connectionen. Och sen i början också, det har jag hört också från exempelvis Tim Ferriss Show, som är en podd i USA som jag blev inspirerad av och sådär, som också intervjuar. Lite sådär för man ska lära sig. Det var ju att han sa det att ställ, ha i början, ha saker som gästen gillar att prata om i början bara. Vad som helst. Gillar du att prata om surfbrädor, kör surfbrädor. Gillar du att prata om katter, prata om katter. Gillar du att prata om liksom teater, prata om det. Vad som helst. Ha det alltid i början så att det blir en bra grej. Så att det är väl de tankarna som jag kan säga att connecta på något personligt så snabbt som möjligt och sen så snacka om något som den andra gillar att snacka om i början. Det är väl... Det
ja, men jag ska ta med mig. Det är bra. Det tar vi med oss för säsong 3.
Men du, jag måste bara fråga en fråga här med de gästerna. Du har träffat otroligt många intressanta gäster i Club 30. Kan du bara dra något möte som du var så här, wow, vad coolt möte?
Från Club 30 eller överlag?
Ja, från podden.
Från podden. Oj. Ja, men de är alla är ju så unika på sitt sätt. Jag menar, Eli Manning och John McEnroe känner jag. Och McEnroe, han är som han är. Jag kommer ihåg, jag skrattade otroligt mycket under han. Vi fick ju klippa rätt mycket. För vi satt där väldigt länge. När vi var klara så var det... Är vi redan klara, tyckte han. Då hade vi suttit där betydligt längre än vad vi brukade. Ja, men ibland blir det ju mer kompishäng och det går långt. Jag kommer ihåg Alex Rodriguez som är stor stjärna i baseball. Eller vad, han är retired nu. Han var väldigt intressant och han var väldigt närvarande. Han är otroligt upptagen man med mycket möten och grejer. Han kommer in full fart från olika möten till våra studio. Jag tänker, okej, det här kan bli... tufft att få han att vara just här och nu. Men det var han. Så det var imponerande att se hur närvarande han kunde vara. Jag tycker alla är intressanta på sitt vis. Liksom. Och de får en att fundera på saker som man kanske inte funderade på när man gick in till det här mötet. Och det är det jag gillar med podden.
Ja, jag länkar till den här också och de andra sakerna vi har pratat om här i poddbeskrivningen och på YouTube. Jag måste verkligen tacka dig. Stort, stort tack att du var med, att du la tiden på det. Det betyder jättemycket och jag hoppas vi ses framöver. Och jag önskar verkligen dig all lycka med allt.
Tack så mycket och tack tillsammans. Ha det så bra. Framgångspodden with Alexander
Prelleros. Det finns ju vissa gäster som har kämpat lite extra med att få med. Och Henke Lundqvist, ja, han var en av dem. Så otroligt glad att han var med. Och jag älskar verkligen hans ödmjukhet, hans lugn. Och sen den här förmågan att verkligen kämpa. Förmågan att kunna vinna och behålla det här fokuset. All den här pressen en målvakt har. Alltså jag kan nog inte ens förstå den. Och sen också på NHL-nivå. Ja, det är stort. Det är stort. Extremt imponerande och inspirerande. Stort, stort tack för att du lyssnar på det här. Så himla tacksam och glad för det också. Så är det så att du gillar avsnittet så får du supergärna tagga mig i någon social media och dela det. Så delar vi det också. Ha det jättebra. Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.